Jag skulle vilja be er ställa er upp, så ska vi läsa dagens text från Matteus evangeliet, det 13 kapitlet, vers 47-50. Och jag läser Jesu namn. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Vi ber. Tack Gud att du är här. Du bor i våra hjärtan och att ditt ord idag får gå ut som något som vi kan få leva av, växa av. Tack att vi får lyssna till ditt hjärta som är utgjutet och som vill tala och beröra in i våra liv den här dagen. I Jesu namn, amen. Varsågod och sitt igen. Jesu återkomst är ämnet för den här dagen. Och det börjar egentligen i den händelse när Jesus lämnade sina lärjungar för att föras upp till himmelen, Kristi himmelfärdsdag som vi firar på försommaren här. Och det han gör, det sista han gör innan han lämnar sina lärjungar, är ju det som har burit i alla tider. De ord som han uttalar, det löfte som han ger att leva av. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det är i det löftet som vi får på ett sätt utgå ifrån idag. När vi talar om den här texten ifrån Matteus 13. För det är ju så, domsöndagen, domens dag. Vi kan ju ha lite olika förutställningar omkring den dagen och vad den handlar om egentligen, och lite olika associationer kanske också. Men det Jesus gör i hela det här kapitlet som vi läste ur är att han talar om himmelriket. Lite tidigare, innan det stycke som vi läste, så talar han om sådd, han talar om skörd, han talar om senapskorn och surdeg, om en skatt som är gömd i åkern. Och så här nu så talar han om himmelriket som ett nät. Ett nät som man lägger ut i sjön. Men det är inte nätet som är himmelriket i sig. För himmelriket är något fulländat. Det är en ofelbar tillvaro. Det är en verklighet som vi som människor kanske egentligen bara vågar drömma om och hoppas på. Men som faktiskt är just en verklighet. För i himmelriket där råder sanningen. Och det är det här ljuset. Sanningen är ljuset som ger den fulla bilden av vår existens. Alltså himmelriket bär sanningen om dig och mig, om vår existens, om Gud. För det är ju så att här nere på jorden så är det ännu mörkt. Och det Jesus talar om, det är rättfärdighetens slutgiltiga seger över ondskan. Och i en tid som vår så är det här verkligen någonting att längta efter. Rättfärdighetens seger över ondskan. När Jesus talar om sanningens nät så är det ett nät som är utlagt på djupet i hela vår existens. I vår värld, i våra liv. Och det är nätet som har en bärkraft att lyfta oss mot himmelrikets strand. Om vi fullföljer den här bilden. Mot ljuset. Det är själva essensen egentligen i det som Jesus talar om. Ändå så kan vi känna oss ambivalenta och lite osäkra inför talet om det här med Jesu återkomst. Och det kanske finns en anledning, för en del av mänskligheten att frukta den här dagen, som hellre vill leva i mörkret, som vill förbli i gömmorna och som inte vill ha med ljuset att göra. Men för oss, många av oss som ändå tror och längtar efter ett ljus i våra liv, så är det här en dag som talar om en fantastisk möjlighet. Kyrkan har i alla tider betecknats som egentligen som en gemenskap som är en gemenskap som längtar efter ljuset, som har tagit del av ljuset och som består av det här ljuset i sin enkelhet och i sin brustenhet. Kyrkan i sig är ju inget himmelrike. Det är ingen ofelbar gemenskap. Men det är det heligas gemenskap som i ett större perspektiv i den här världen just vill uppfyllas av ljuset, bära ljuset och vittna om ljuset. Kyrkan är en gemenskap som vill uppfyllas av ljuset, som vill bära det här ljuset och som vill vittna om ljuset. Och om vi ska fullfölja den här bilden som Jesus, den här metaforiken som han använder här om nätet, så kan man säga att församlingen, det är en helig gemenskap av tilltufsade abborrar eller knäckta sillar eller kanske vilsna foreller. Ja, det är svårt för sådana här bilder egentligen, men vi spinner vidare här. Som i närheten av den goda och den fullkomliga fisken Jesus vill bli mer och mer lik honom. Alltså, kyrkan är ju ingen fullständig gemenskap. Vi består av en rad brister som också är beröringspunkter oss emellan. Men det nät som Jesus talar om idag är alltså sanningens nät som har lagts ut i våra djup, i människans djup. Och på samma gång så är det en illustration av den vision som har burit kyrkan i alla tider. Att vara himmelrikets nät som drar fram genom världen och som samlar den förlorade fisken till sin skapare. Det är en fantastisk vision. Jesus Kristus är den goda fisken som blivit som oss för att öppna möjlighet för de här enkla fiskliven att bli någonting större. Domens dag är befrielsens dag. Och det kanske inte är den associationen vi får inför domsöndagen. Men det är befrielsens dag. Varför är det det? Jo, det är väldigt lätt att glömma att vi redan här och nu, nästan varje dag, blir dömda eller bedömda. Vi dömer oss själva, kanske är vi är de hårdaste domarna vi har mot oss själva. Men vi dömer även varandra. Vi kroknar under över våra misslyckanden som människor, att räcka till som människa, som make eller förälder eller vän eller företagare eller vad det nu kan vara. Vi är väldigt bra på att döma oss själva. Och vi är väldigt bra, tyvärr, på att döma varandra. Och vi gör det oftast utifrån en osäkerhet. Vi bedömer, väger och mäter varandra därför att vi i botten är osäkra. Och så vill vi på något sätt känna oss kanske lite bättre. Tack och lov så är det inte din och min uppgift att vara domare i livet. Inte mot oss själva. Inte mot varandra. Tänk att vi kan få lägga av oss det oket. Att vara domare. För det är ju faktiskt ett ok som bara begränsar oss och gör oss osäkra och ambivalenta. Jag kan komma på väldigt många orsaker, i mitt liv i alla fall, att försöka att inte tänka på domens dag. En av de stora anledningarna är ju att jag är en människa född till den här jorden i en del av världen som har väldigt goda förutsättningar att vara en bra människa. Jag menar, vi tillhör en välfärdsstat i Sverige. Vi får ett väldigt stort ansvar. Vi förbrukar en väldigt stor del av jordens resurser i den här delen av världen. Och det är svårt att blunda för att min livsstil faktiskt påverkar inte bara min omgivning utan människor många tusen mil bort. Och det är klart att jag kan känna mig osäker inför domens dag när jag tänker på det här jag har fått att förvalta, det här livet, den här möjligheten. Vi ska veta att vi tillhör i Sverige en minoritet på jorden som förfogar över 80% av världens tillgångar. Och det är ett ganska stort ansvar att ta in att 80% av jordens befolkning får slåss om de här 20% som vi lämnar kvar. Det är ett ganska svindlande tanke egentligen. Det finns mörka stråk i alla människors liv. Det finns en rad olika saker som gör oss små och som kan få oss att skälva inför domens dag. Vi vet inte så mycket om hur det kommer att bli den där dagen när Jesus ska komma tillbaka. Men vi vet att vi faktiskt ska dömas. Och hur ska jag överhuvudtaget våga tänka på den här dagen i mitt liv då allting ska räknas samman? Hur talar man om domens dag i en tid när nästan all underhållning går ut just på det här? Att bedöma och att väga och mäta. Vi har program som Idol, True Talent eller Robinson, vad det nu kan vara. Ensam mamma söker till och med. Där vi ska väga och mäta och till slut ska det stå en ensam segrare där som höll måttet ända in i mål. Vi älskar att på avstånd se människor bedömas och vägas och röstas ut. Och hur talar man om dom i en sån här tid när det har blivit en underhållningsform som går bättre än all annan form av underhållning egentligen? Vi hör inte så ofta helvetespredikningar i våra kyrkor nu för tiden. Men de här hårda domarna, det här mätandet och det här vägandet har istället flyttat in i våra vardagsrum. Och vi äter chips till de där programmen. Hur talar man om domens dag? Jag sa att domens dag är en befrielsens dag. Och nu ska vi spetsa öronen för nu kommer ju det som egentligen är viktigt. På domens dag så räcks vi genom Jesus Kristus en kraftigare doft av Guds nåd än någon annan dag i kyrkåret, har någon sagt. Alltså domsöndagen så räcks vi genom Jesus Kristus en större nåd än någon annan dag under det här kyrkåret. Varför då? Jo, för att just i detta så får jag ge upp alla mina fåfänga försök att rädda upp mitt liv. I domen som säkert kommer så blir jag frikänd. För tack och lov så ska ditt och mitt liv mätas upp med en mycket, mycket högre måttstock än vi kan förstå. Den goda nyheten är att vi ska inte döma varandra. Inte ens Gud ska döma oss. Utan han har överlåtit det åt sin son. Och denna son, Jesus Kristus, är den som har den fulla bilden av ditt och mitt liv. Han är den som ska döma oss. Jesus är den som ska dömas. Han som vet vad det är att vara människa. Han som har vandrat på jorden och sett den här världens system i vitögat. Han som har koll på alla spelregler och som känner till alla omständigheter i vad det är att vara människa. Och framför allt, Jesus är vår broder. Jesus är vår närmaste. Han är ingen som på avstånd är en tyckare i en expertsoffa. Utan Jesus är vår broder, vår närmaste vän. Han har bytt plats med dig och mig på korset och tagit all vår brustenhet i sin kropp. Det är han som en dag ska döma. Så hur ska det gå till den där dagen när fångsten ska sorteras? Det är onda från det goda. Man kan fråga sig, är jag tillräckligt god då? Eller är jag en dålig fisk? Ja, Jesus säger ju aldrig så. Han säger ju inte att han ska skilja det onda från det goda, utan det onda från det rättfärdiga. Och det är ju det som är hela skillnaden. Vi är inte felfria människor, vi är rättfärdiga. Den som har tagit emot Jesus Kristus är rättfärdiggjord. Inte i sig en god människa, men rättfärdiggjord. All bråte som en människa lyckas dra på sig i sitt liv, det har ju som sagt Jesus tagit redan i sin kropp. Och när han besegrar döden och går ner i dödsriket och sedan uppstår, så uppstår han i härlighet. Ett märkligt ord. Men han uppstår i härlighet. Och det är just den här härligheten som Gud ser när han ser på dig och mig. Alltså det är Jesus Kristus som återigen är den som samlar vårt liv i sin kropp. Det är inte Gud som på avstånd, någon högre makt, någon avlägsen kraft som ska mäta ut våra liv. Utan Jesus har genom sin död och sin uppståndelse visat sig i härlighet, och det är den härligheten som Gud ser. Ingen människa i sig är fullkomlig, men han som har tagit vår synd i sin egen kropp, han är fullkomlig. Och det här är det vi ska hålla oss i. Den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta har blivit rättfärdiggjort, och ingen kan ta det ifrån oss. Ingen kan ta det ifrån oss. Ingen kan anklaga, därför att Gud frikänner genom Jesus Kristus. Och om man tvivlar på det här, så ska man hålla sig hårt i Guds ord. Man kan läsa i Romarbrevet bland annat, där Paulus skriver om detta. I Romarbrevet 5:15. Om alla dog genom en enda människas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Det står också i Romarbrevet 8. Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Och det här är väldigt goda nyheter för alla oss som fruktar domens dag, eller som bara har svårt att få livet att gå ihop. Inget kan skilja oss från Guds kärlek. När vi tillhör Jesus, så behöver vi inte längre gå runt och vara rädda. Vi behöver inte frukta. Jag är med er alla dagar, säger Jesus. Han kommer inte lämna oss i sticket. Vi tillhör honom, han tillhör oss. Vi behöver inte vara rädda. Det är en väldig befrielse. På samma gång så är det här också punkten i våra liv, i befrielsen, där vi också på något sätt skärps i våra liv. På samma gång som vi blir befriade, så slipas också våra liv. Vi får skärpas, därför att som människa i den här världen så krävs en viss vaksamhet. Det finns faror i den här världen som kan lura oss fatalt. När vi följer Jesus, så får vi på samma gång hans hjärta, hans medlidande för mänskligheten. Vi får bära hans sorg, hans lidande. Vi får bära hungersnöd, ensamhet, brustenhet i våra liv, därför att vi tillhör Jesus. Han som tagit allt på sig får vi bli ett med. Och i och med det så får vi också bära allt det som lurar i den här världen. Det kommer vi inte runt. Det är en del, alltså, i den här befrielsen att bära Guds rike i sitt hjärta. Det är att också bära mycket av den smärta som finns i vår tillvaro i den här världen. Det finns inget vi och dem i den bemärkelsen. Vi är kallade till ansvar, till uppoffring och att leva ett alltigenom kärleksutgivande liv. Märker ni? Befrielsen är där. Ingen kan ta från oss det, samtidigt så skärps vi som människor. Vi kan som frälsta redan nu se oss själva sitta på Jesu högra sida bland de där rättfärdiggjorda som är frälsta av nåd. Men vi är inte där än. Det är vår tillhörighet som ingen kan ta ifrån oss. Det är vår vision, det är vår längtan och det är vårt hopp. Det är en verklighet, och på samma gång så är det inte tänkt att du och jag ska sitta där och päsa. Om det är nu det man gör på Jesu högra sida. Vi ska till vår sista dag i det här livet överträffa varandra i godhet och omsorg. När jag lärde mig cykla för ett par år sedan, höll jag på att säga. Det känns så. Men det är ganska länge sedan. Så var det ett nytt steg i mitt liv som människa. Jag minns väldigt tydligt att jag hade en alldeles för stor cykel. Jag tror den var 18 tum, kan det ha varit det? Nej. Det lät väldigt stort. Men det var väldigt stor, den upplevde den väldigt stor. Och jag började cykla iväg. Tidigare har jag liksom rört mig i närområdet på gatorna runt omkring huset. Nu kan man säga att jag fick möjligheten att ta mig iväg mycket längre, ända bort till åldronshemmet faktiskt. Där vi jagade glassbilen faktiskt. Nu kommer mycket minnen fram här. Jag ska inte fastna i det här. Jag var inte beredd på det faktiskt. Det blev en nostalgitripp. Det som hände i vilket fall var hur mitt liv någonstans blev större. I en bemärkelse kan vi säga att jag kände mig befriad. Jag behövde inte hålla mig till mammas gata, utan jag kunde åka ner till kiosken. Jag kunde cykla iväg till, ja, vad det nu var, kompisar. Men jag minns en gång att min pappa stod på trappen där hemma och tittade på när jag cyklade. Och eftersom jag var lite övermodig så hade jag ingen större respekt för vägkorsningar, utan jag tänkte att cyklar man bara fort så är man undan den där korsningen rätt så snabbt. Och jag cyklade på utan att se mig för. Och det där såg pappa. Och när jag kom hem så kan man säga milt sagt att han var inte särskilt imponerad av min frimodighet. Utan jag fick en riktig uppläxning som sitter djupt faktiskt än idag när jag är ute och cyklar. Senast idag när jag cyklar hit till kyrkan. I den här befrielsen så skärptes också naturligtvis mitt liv att vara uppmärksam. Och det är naturligtvis en väldigt enkel och simpel bild. Men kanske är det det här som är ett tilltal till dig och mig idag på domens dag. Vi är befriade. Men i detta finns också ett sånt ansvar. En sån möjlighet att vara människa, att växa. Att inte vara egoistisk, att se möjligheterna och se utmaningarna. Att tillsammans med Jesus få vara med och forma en bättre värld här och nu. Vi behöver inte vara rädda, men vi kanske behöver vara vaksamma. Därför att i befrielsen så finns en helt ny möjlighet att växa som människa. Så småningom ska det finnas möjlighet för dig som vill att få förbön. Och kanske skulle jag vilja be dig extra idag att ta den möjligheten att söka dig fram hit med ditt liv. Inför de här stora existentiella frågorna. Vi går snart in i första advent då allting är ljus och glädje och harmoni. Men kanske idag att vi också får känna ett allvar i våra liv. En utmaning. Ta vara på den möjligheten att samla ditt liv idag. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus att du är här. Tack att det som vi talar om idag är ett uttryck för din stora och obegränsade kärlek. Hur du vill samla oss till dig. Hur det här nätet får gå genom våra liv. Där vi får dras upp mot ljuset. Gud, vi vet att vi inte räcker till. Men vi vet att du gör det. Och vi vet att du, Jesus, är så mycket större än vi kan förstå. Tack Gud att du vill forma oss, att du vill slipa på oss, ge oss en karaktär som får andra människor att växa i vår närhet och långt bort. Tack att du vill utmana oss att i din befrielse så får vi också en möjlighet att ta nya steg tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen.